BT Dokumentär. Mordet på Reijo Daag.
Reijo Daag är död. Han är mördad med över 100 knivhugg. Polisen är övertygad om att de har hittat mördaren, Reijos bästa vän, han som vi kallar Magnus.
Svartsjuk och irriterad. Det var därför han gjorde det. Det slog över på honom.
Men Magnus erkänner inte och det finns inga bevis. Till slut släpps han ur häktet.
Och jag bara skrek. Det var inget värt.
Vad var det egentligen som hände? Hur kunde Magnus gå fri trots att polisen har hittat en kniv med rester av blod hemma hos honom? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Vi kommer också få höra om ett oväntat erkännande.
Jag följer med dig till polisen. Nej, alltså det var precis blankt nej.
Det här är en dokumentärpodd från Borås Tidning. Jag heter Karin Samuelsson. När Magnus väl är släppt ur häktet stannar utredningen av. Det finns inga andra misstänkta. Förhörsledaren Kjell Evertsson.
Det fanns inga som helst andra spår eller signaler från något håll. Annars är det ju så, man måste ju jobba brett som det måste man ju alltid göra. Och lyhörd för att man får ju inte bara ha skygglappar och så köra på, utan man måste ju liksom, men här fanns ingenting, så vet jag minns inte en enda signal från något håll att det skulle kunna vara någon annan än den här killen. Absolut.
Men vad var det då som gick snett? Ja, Magnus erkänner ju inte. Det finns mystiska omständigheter kring honom. Det handlar om kniven, om vittnen som har sett honom, om hans nytvättade kläder. Och han saknar alibi för minst en timme på mordkvällen. Det är inte bevis, bara indicier. Men kunde det ändå ha slutat på ett annat sätt?
I backspegeln sen så kunde man skönja ett antal ganska stora fel som hade begåtts. Som var väldigt avgörande då, för vi hade ju rätt så många indicier i en kedja. Dels var det ju då den här aktuella kniven som ju anträffades, den skickades ju då, och där blev det något fel mellan tekniker och laboratorium, och till sommaren fanns det ju det, men det blev ju liggande där, om jag kommer ihåg rätt, och kniven låg för länge för att skulle kunna undersökas på rätt sätt. Idag är det, hade ju det varit en ganska enkel match, vill jag påstå, att bevisa det här ärendet.
1976 fanns inte DNA-tekniken. Det man kunde få veta om blod var blodgrupp. I det här fallet alltså om blodet på Magnus kniv är av samma blodgrupp som Reijos. Men det finns ju många som har samma blodgrupp. Så även om kniven hade undersökts i tid hade den kanske inte blivit något bindande bevis.
Det var ju också så att kläder hade tvättats hos den misstänkte pojken. Det gjordes misstag där, för idag, och jag tror kanske även då, så hade man kanske kunnat få ut någonting av de kläderna också. Och det fanns en del andra uppgifter som spanarna kanske slarvade bort och så där. Det fanns kollegor som gjorde misstag, och det ska man inte sticka under stol med att det var så.
Och vad var det egentligen mer som missades? Ja, samtidigt som vi letar gamla tidningsklipp och jagar efter intervjupersoner som minns fallet, så pågår en annan jakt. Vi vet att det finns handlingar sparade från polisens förundersökning 1976. Där finns information om allt polisen gjorde i utredningen. Idag finns de handlingarna hos Landsarkivet i Göteborg, och de är sekretessbelagda. I 40 år har de legat arkiverade utan att någon har haft möjlighet att läsa dem. Nu är brottet preskriberat, så från polisens håll finns inte längre någon anledning till sekretess. Vi provar att begära ut de här papprena från myndigheterna och vi får nej. Riksarkivet tycker att uppgifterna från förhören är så känsliga så de fortfarande borde förbli hemliga efter 40 år. Så här skriver de i sitt avslag. Det rör sig om ett mycket omfattande förundersökningsmaterial där en person vid tiden minderårig blev anhållen men inte dömd. Åtal väcktes inte och fallet är fortfarande ouppklarat. Innehållet är av starkt integritetskänslig karaktär, i synnerhet för den misstänkte men även för de anhöriga, liksom för övriga i ärendet förekommande personer. Vi överklagar det här beslutet till kammarrätten. Det drar ut på tiden. När beskedet väl kommer ger kammarrätten oss rätt, åtminstone delvis, en del av uppgifterna i förundersökningen borde vara offentliga. Just nu väntar vi på att landsarkivet ska bestämma vilka delar som vi får läsa. Vi hoppas att vi kan berätta mer om det här hemligstämplade materialet i arkivet längre fram. Under tiden granskar arkivpersonalen sida för sida i förundersökningen. Men tillbaka till Viskafors. Nu är det maj månad 1976. Magnus har släppts fri. Socialtjänsten erbjuder honom och hans familj att få resa bort en tid på kommunens bekostnad. Men de tackar nej. Magnus vill komma tillbaka till skolan så fort som möjligt. Lars Karlsson var en av hans lärare.
Han satt i häktet ganska länge när han kom tillbaka till skolan. För då var det ju många som var väldigt negativa. Men vad kan man verkligen göra så? Och då fick man förklara för att i samhällets ögon så är han helt oskyldig då. Eftersom det inte kan bli innan vid brottet då. Men det var en ganska absurd situation för att det hände 9 april. Han kom tillbaka till skolan. Det var några veckor kvar på terminen, eller 3-4 veckor. Och det var ganska kämpigt att ha de lektionerna, för man, det var svårt. Hur skulle man förhålla sig till den här situationen? Man skulle försöka förhålla sig helt neutralt då. Och sen så bad vi på vetskapen att alla trodde ju att det var han. Men att han var ju egentligen oskyldig, för han var inte dömd för det. Han fick väldigt bra stöttning av de här tjejerna, kommer jag ihåg. Att liksom han gick aldrig själv. Utan det var alltid 4-5 plus han då. Och det var ju bra gjort. De här tjejerna, de visste att han behövde liksom ha det stödet.
Dimitris Kostamis var jämngammal med Magnus och hade en del lektioner tillsammans med honom.
En fröken i engelska som var hans klassföreståndare. De sa till oss i klassrummet att nu när kommer tillbaka så vet ni att vi pratar inte om detta som har hänt, för är oskyldig. Som till oss ungdomar då. Han var ju annorlunda på det sättet att han såg ju medtagen ut på något sätt. Att han, jag vet att när jag gick upp för trappan då satt han där med tjejer, de höll om honom och tårarna rann på honom då.
En av Magnus tjejkompisar var Lisbeth van Lockhorst.
Det var ju väldigt svårt för allihopa oss att ta emot honom på. Vi försökte just givetvis stötta honom, men alltså det är ju väldigt svårt om man är ju rädd som 16-åring. Jag menar, vi visste ju innerst inne kanske allihopa att det var han som hade tagit en kniv och stuckit han då. Så jag menar, det är klart när man är 16 år så tänker man ju väldigt mycket.
Det går några veckor till. I början av juni börjar sommarlovet. Magnus slutar nian och lämnar Viskaforsskolan för gott. På ytan verkar det som om livet börjar återgå till det normala i villaområdena i Viskafors. Men plötsligt en dag ringer telefonen hemma hos Rejos föräldrar. Det är Magnus. Han vill prata med Airi, säger han. Han är ensam hemma och han vill att hon ska komma dit.
Om vi skulle träffas hos honom då. Och då skulle jag komma ensam. Och om han kommer med så slipper inte in.
Och vad tänkte du då?
Nej, jag tänkte att jag ska ringa till polisen. Jag ringde till polisen. Det var inte den vanliga polisen som hade hand om den, utan det var någon annan. För jag ville ha en mikrofon eller någonting att spela in det då vad han säger. Men jag fick inget och så fick jag bara att åk inte dit. Men med mig stoppade ingen. Och så när jag kom in då så tittade han och såg då han och så han gick då ut. Och jag gick in och så började han kolla. Jag skulle ta mössa och med och inte ha någonting. Titta min väska. Titta allt. Ändå liksom att jag inte har. Han hade ju precis tänkt så här. Så om jag hade haft något så hade han nog hittat det ändå.
Om du hade haft en mikrofon.
Ja. Och så satte han på en skiva bakom mig då. Så spelade högt då på skivan där. Och så såg han att han kommer aldrig att erkänna det till polisen. För hans föräldrars skull och släktens skull. Men att han gjorde det. Men han såg aldrig att varför han gjorde det.
Vad sa du till honom?
Att jag följer med dig till polisen. Nej! Alltså det var precis blankt nej.
Var du rädd när du gick ner till honom?
Jag var inte rädd.
Jag såg ju er genom fönstret där jag satt. Mm.
Du väntade utanför?
Ja.
Ja.
Ingen hade kunnat stoppa henne förrän att träffa honom.
Nej, jag skulle dit eftersom han ville prata. Jag ville veta vad han säger.
När Airi lämnar Magnus går hon direkt till polisen och berättar vad han har sagt.
Och då blir han anhållen igen. Men jag vet ju då att det blir precis likadant då. Att jag tror att han vände det här riktigt. Att det var den mördades mamma som kom med falsarier och ljud mot honom på något sätt. Och det gick aldrig att komma längre, utan han släpptes ju så småningom igen då. För genom att det inte fanns någon bevisning på det heller, och ingenting annat, och han gick inte med på någonting, så hade ju inte åklagaren något nytt. Det nya var ju erkännandet till mamman, och någon annan nyhet fanns ju inte. Och då blev det ju så att då gick det.
När du hörde om det, blev du förvånad då?
Nej, egentligen inte. Nej, eftersom jag var övertygad om att det var han som hade utfört det här mordet, så var jag inte förvånad. Inte alls.
Det hade inte hänt liksom det här som vad han då ljög. Jag vet inte.
Men då var han ju hård när åklagaren sa till honom: kan du nu titta på idag i ögonen och säga att hon ljuger? Och då hade han väl tittat bort och svalt, och så stirrar han stenhårt i ögonen på henne och säger: du ljuger!
Hur kändes det när han sa så?
Nej, det är precis som jag dog alltså. Jag tänkte att nu är jag som ljuger och han sitter där och... Ja.
Men kände du då att polisen och åklagarna, att de trodde på dig när du berättade att du hade varit hos honom och fått det erkännandet?
Jo, det kändes så att de tror på mig, men att när han var bara alltså så ung, så kunde de ändå, när han bara blankt säger nej, hur ska de heller bevisa att inte jag ljuger då?
Och därmed är man tillbaka på ruta ett. Det blir inget åtal för mordet på Rejo Dag. Det finns indicier, men inga bevis. Kanske är det så att åklagaren Sten Styring inte vill chansa och riskera en förlust i rätten.
Han kände inte att det skulle räcka i rätten. Han ville inte ha en förlust i rätten, tror jag. Jag kände så. Vi poliser, framförallt vi som var väldigt nära, och vi tyckte det var väldigt konstigt, för vi tyckte ju att det var polisiärt uppklarat det här brottet. Absolut. Jag kan ju säga det kommer jag ihåg också. Vi hade en, när Sten Styring slutade, då uppvaktade vi honom och bara en liten stund bara, kanske stund. Där var det ju så att man talade lite grann om olika ärenden som man hade haft, och det framkom ju där med ganska tydligt att han senare ångrade att han inte väckte åtal. Och det visade lite grann då att det låg och vägde väldigt här. Så. Mm. Det var ju så att någon annan gärningsman kunde det inte vara enligt vår uppfattning. Absolut inte. Inte en chans. Men det är ju så. I ett rättssamhälle så ska det ju vara så på det här viset. Även om det i det här fallet så var det ju frustrerande att inte det blev uppklarat, eftersom det var ett så grovt brott och vi ville ju verkligen klara upp det. Vi har ju inte, över åren så har det ju inte varit så särskilt många mord i Boråsområdet. Jag tror att vi hade statistiskt under många år hade vi 1,5 mord kan man säga varje år. Och nästan alla är uppklarade nu på senare år som det har blivit några fler, men annars så hade vi med oss alla. Men det gick inte.
Det tar inte så lång tid innan Magnus, som vi kallar honom, lämnar Viskafors. Idag bor Magnus på annan ort och har en annan identitet. Vi hade gärna velat intervjua Magnus. Vi vill fråga hur det var att vara 16 år och sitta häktad så lång tid. Vi vill veta hur det var att få misstankar från en hel bygd riktade mot sig. Vi undrar vad som egentligen hände. Men Magnus har tackat nej. Viskafors, hösten 1976. Livet går vidare. Magnus börjar på gymnasiet i Borås. Rejos klasskompisar börjar i 8:an. De tar nya klassfoton där Rejo inte är med. Polisen söker inte längre någon mördare. På sätt och vis slutar historien här. Men i själva verket är historien förstås inte alls över. Kvar finns ju alla de som kände Rejo.
Var det så, eller varför blev det så? Det är så tankarna går ibland.
Och en mördare går fortfarande fri.
Man kan ju naturligtvis fundera över hur han har det idag. Hur pass det sitter och man bär en sån här sak.
Vilket stöd fick familjen? Hur går man vidare? Det ska vi prata om i nästa avsnitt.
Att det inte blir någon rättvisa, utan hon på något vis känner hon sig själv skyldig.
Vi ska också träffa en person som vi hittills bara har hört talas om. Rejos lilla syster, Jeanette. Hon som bara var 4 år när Rejo dog.
Men jag kan ju tycka att det är helt otroligt att vi liksom på något vis ändå har varit en hyfsat hel familj.
Du har lyssnat på BT Dokumentär om mordet på Rejo Dag, en serie i 5 delar. Den person som vi i programmet har kallat Magnus heter egentligen något annat. Programmen är gjorda av Lena Kvist, Erik Klefberg och mig, Karin Samuelsson. Du når oss på btdokumentar@bt.se.